With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 288. Nej.
Det är, 88 är det året Minna föddes. Nu är det året som Jojo föddes. Alltså din, Johannes.
Jäklar vad du har koll på mina syskon. Mm. Välkommen till avsnitt 286.
Yes. Och jag är på Gotland och det är ju... Alltså det kanske man inte får säga. Det är hemskt egentligen ju. Men vi hänger vatten typ. Och det kan man ju säga. Men anledningen till att jag gick ut så hårt var för att jag tycker att det finns någon grej i mig som tycker att det är lite spännande.
Ja.
Och det känns ju hemskt, det kan man ju inte säga nu när liksom våra grödor torkar på åkrarna och vi måste nödslakta våra djur.
Bönderna nödslaktas typ nu, har jag hört.
Alltså att bönderna nödslaktas också?
Ja, det är liksom någon så här släkting till någon som bara skjuter av dem. För att det finns för många av dem. Och de har det för hårt.
Men det verkar ganska hårt.
Jag har inte läst tidningarna så någon, men jag såg någonting om någon nödslakt.
Så att ett jobbigt år, att det blir lite missväxt och torkad, då skjuts man av alltså. Är det så hårt?
Ja, förut så åkte de ju till Amerikat. Men
där kommer man ju inte in längre.
Nej, exakt.
Ja, vad hemskt. Nej, men det jag skulle säga var att med alla de här brasklapparna, att jag givetvis förstår hur hemskt det är, så är det någonting som är lite spännande i att vi här har vatten ytterst sporadiskt under några tidpunkter på dygnet. Vi har ju inget kommunalt vatten här, utan det är en sån här samfällighet. Så att vi har en brunn som några fastigheter är knutna till. Och den sinar liksom. Man märker ju, vattenåtgången är som störst liksom vid frukost. Folk går upp och tvättar sig och gör frukost. Då tar det liksom slut på förmiddagen. Och sen så brukar det komma lite kanske till lunch. Eller så får man då hålla på med olika dunkar som man åker och hämtar på olika ställen. Och sen så brukar det folk vara på stranden på dagen. Så då finns det vatten när man kommer hem och lagar middag. Och sen tar det slut lagom till att man har typ skött disken. Och då brukar man få göra så här att man ställer in diskmaskinen på timer. Så att den drar igång någon gång mitt i natten när vattnet har hunnit rinna till. Så det är väldigt planerande kring det här med vatten. Och man märker ju hur mycket vatten man gör av med hela tiden. Och hur liksom viktigt vatten är. Mm. Det visste jag ju i teorin tidigare. Men det är ju, står ju väldigt klart just nu.
Nu har du märkt det.
Ja, och för mig, du kan ju förstå vad som är jobbigast för mig när det inte finns vatten.
Ja, men du kan ju inte rengöra din rumpa.
Exakt.
Det går ju inte.
Och nu vill jag inte lämna ut. Jag behöver inte lämna ut någon med namn så, men det finns en annan familjemedlem som lider av samma åkomma som jag, det vill säga att det, ja, att avföringen är något lös, vilket gör att det går åt mycket dasspapper.
Men alltså jag vill inte prata om det, för att det känns fel att hålla på och prata om liksom så här, torkning och sånt där. Du minns att vi hade en gång i för sig den här, när vi körde 3 avsnitt i veckan, ett tag kortare avsnitt, så hade vi ju ett helt avsnitt som handlade om hur man har torkat sig i rumpan förr och nu. Det var någon vittnesmål från någon gammal skogsarbete, och det var det här med skitstickor och sådär, kommer du ihåg det?
Ja, jag minns det väldigt väl, för att jag var väldigt nöjd då med att jag lyckades ljudlägga det på något sätt. Eller om det var du som ljudlade och jag var nöjd med din ljudläggning. Jag kommer inte ihåg, men det var i alla fall fågelkvitter och grejer.
Just det.
Det var första gången.
Det som är märkligt var ju liksom att det här är ju pappapodden.
Ja.
Vi gjorde inte ens någon koppling till liksom blöjor och blöjberget eller något sånt där, utan vi bara var väldigt sugna på att prata om det. Men eftersom alla lyssnare känner till att du ju kör en indisk torkstil, det vill säga med handen, så måste jag kanske ändå berätta att jag har konverterat till den skolan.
Jaså?
Och allt beror på dig.
Jaha.
Och det är för att Li gav ju dig en massa vita kalsonger från H&M.
Ja, just det.
I fel storlek. Så du gav det här kalsongberget till mig.
Ja, just det.
Och jag har alltid varit väldigt skeptisk mot vita kalsonger. Alltså det är ju väldigt otroligt fräscht. Särskilt mot en solbränd kropp. Ja. Men det är också oerhört avslöjande. Alltså det kräver ju en minutiös torkteknik.
Ja, verkligen.
Och det, alltså finns det någon som har det? Alltså man måste ha perfekt både avföring och teknik för att man ska komma undan med det. Så, men jag tyckte ändå det var så pass fräscht med de här vita kalsongerna så att jag ville försöka använda dem. Och det enda som funkar då är ju den indiska, eller den så kallade Nisse Edwall-tekniken.
Just det.
Och då, när man, jag har inte bara vita kalsonger, men man slås ju av hur överlägsen den tekniken ändå är.
Ja. Alltså om man vill ha en ren, om man vill ha en rent rumpål, ja.
Exakt. Men det för mig osökt vidare till nästa punkt. Det var så jävla sorgligt. Jag lämnade Sara på tågstationen här i Hudiksvall i morse.
Vad sorgligt.
Ja, det var jättesorgligt. Jag kommer inte träffa henne förrän om 2-3 dagar.
Kysstes ni länge?
Nej, det gjorde vi inte. Vi kramades bara, faktiskt.
Inte, jag tänker på som någon amerikansk soldat, eller brittisk, eller tysk, eller vad som helst i andra världskriget som ska iväg. Och så går tågen går igång och så står man i fönstret och vinkar och så här, och så springer hon efter. Eller du, tvärtom där. Nej.
Jag stiger inte ens ur bilen faktiskt. Men däremot så, precis utanför bilen vid en sån här, vad heter det, sandlåda. Du vet, med sand som man sandar med. Där var det 2 yngre missbrukare, alltså i de unga 20-årsåldern. Som hade gjort sig så här väldigt festfina med frisyrer som nu var på sniskan och liksom fina kläder. Och, så där. Och den ena av de här då 2 hade vita byxor.
Ja.
Som man hade en brun blöt fläck på byxbaken.
Nej.
Och så höll de båda två på frenetiskt att samla torrt gräs från marken och lägga i en hög. Ungefär som att de hade stött på liksom guld.
Ja, de var antagligen påtända och höll på med något.
Ja, de var jättepåtända och det var så jävla jobbigt att se. För de var också väldigt långt ifrån alla andra, för det här var ju klockan 8:45 och snart skulle Stockholmståget gå, så det var jättemycket folk där vid stationen. Och sen var det de här som hade varit ute sen igår och gjort sig väldigt fina och sen hade det spårat och nu höll de på att samla gräs och den ena hade bajsat ner sig. Jag klarade nästan inte av att se det. För att mitt hjärta gick fullkomligt sönder.
Men så gillade han var aldrig du back in the days, eller? Skulle det kunna vara du?
Nej, det var jag ju faktiskt inte. Utan det här kändes ju som 2 killar, du vet, som hade börjat med de tabletter som de kom över liksom i 12-årsåldern. Och sen fortsatte, nu var kanske 21 liksom.
Fentanyl? Ju...
Ja, rohypnol och kanske någon gobbe och sen heroin och du vet. Vet du det? Krabba var ju någonting som jag tog ibland, som var någon sån här internetdrog och sånt där. Uh-huh. Man har ju inte koll på riktigt de här drogerna som finns nu för tiden.
Nej, jag har ingen aning. Jag har ju läst mycket om fentanyl i tidningen.
Ja.
Att det är något kemiskt heroin på något sätt.
Okej. Okay. Ja, men just det.
Mm. Som folk dör av i par tio minut.
Stay in school, kids, säger jag bara.
Det sägs ju, eller Anna Benny Karlstedt säger i alla fall, som jag brukar göra, var med i relationsakuten med TV4, att skilsmässorna ökar på hösten. Och där tror jag att det är belagt med någon typ av statistiskt, jag tror inte det är bara någonting som hon häver ur sig. Hon är ju trots allt psykolog och så vidare. Mm. Att skilsmässorna ökar på hösten efter sommaren. Och det går ju då inte att säga emot att den här statistiken, den talar ju sitt tydliga språk. Och då har jag tidigare tänkt att, eller lite till mans så där har man väl tänkt att teorin är att man, att det är sommar och man har semester ihop och man umgås och man stöter och blöts mot varandra och man märker lite grann, vad är det här för människa egentligen som jag lever med och vad har vi utvecklats till, och sen så mynnar det ut i en skilsmässa på hösten. Men jag har nu fått anledning att revidera den här teorin kring varför skilsmässorna ökar på hösten.
Mm.
Jag tror att det handlar om att man, att sommaren går och jag menar en vanlig dag för mig och Li här nu på landet är ju att man vaknar morgonen samtidigt som barnen. Man går upp, man äter frukost och sen så håller man på och styr upp olika saker, packar i ordning olika grejer, åker till stranden, är på stranden, typ vaktar Jojo, eller vaktar Jojo, han är väldigt, typ skyddar honom från vatten mest, han är ganska vattenrädd. Och sen så Manne pockar på ens uppmärksamhet hela tiden, för nu är det inga kusiner eller någonting här, så han är ganska ensam utlämnad till oss. Och då kräver han ens fulla leknärvaro.
Vad ska man leka då då?
Man ska kasta bollar till honom.
Ja,
i vattnet.
Som hundar.
Ja, men det är verkligen, det är lite som hund. Så man står ute i vattnet.
Det finns en springerspaniel här på udden. Det är exakt samma sak.
Ja.
Att man ska kasta grejer till den i vattnet. Så hämta den.
Men har den här hunden också ett titta på mig, kolla på mig, titta på mig, titta på mig, kolla på mig, kolla på mig, titta på mig.
Nej.
För det har man, han vill att man ska titta på honom hela tiden.
Mm.
Och det är så roligt också med...
Det är ju mycket man, som är YouTubers.
Ja, jag vet. Speciellt de som inte har fått riktigt den uppmärksamheten. Alltså det här som... rätta mig om jag fel nu, men var det Kristoffer Triumf som i en intervju sa att han trodde att han var en person som mådde ganska bra av att bli lite känd?
Ja, just det.
Att han liksom uppnådde ett annat lugn då.
Mm.
Jag tror att man är lite samma sak.
Ja, men jag har ju ett klassiskt exempel på det. Det är min gamla klasskamrat Rebecca Ferguson. Som nu väl heter Rebecca Ferguson snarare än Rebecca Ferguson. Uh-huh. Hon var ju en otroligt gullig tjej med ett väldigt uppmärksamhetsbehov. Att hon kände sig liksom inte helt lugn. Men så fort hon fick vara med i, vad fan kan den ha hetat? Inte Skilda världar, utan Nya tider tror jag.
Uh-huh.
En såpa när hon gick i nian. Så blev hon Sveriges, om inte världens lugnaste, behagligaste människa. Ja. Det var som att allting bara föll på plats. Det var liksom det som bara behövdes.
Ja.
Hon blev så lugn så att hon slutade göra tv-såpor och flyttade till Österlen och fick barn jätteungt och bodde med typ en träslöjdslärare och så här. Du vet,
sen
blev hon lite olugn. Göra i 60-årsåldern.
Sen blev hon
lite mindre lugn. Ja, ja. Så gjorde hon Mission Impossible och The Queen och sånt där.
Ja, och då blev hon aslugn igen.
Ja, nu är hon nog fruktansvärt lugn kan man tänka sig.
Jag tror att hon säger så här: jag är lugn, jag är lugn, sa jag.
Men jag hoppas du förstår när jag pratar med Rebecca Ferguson att jag tycker skitmycket om henne.
Jag hoppas att du förstår.
Det verkar som något annat.
Jag hoppas att du förstår när jag pratar om min son att jag tycker skitmycket om honom.
Ja, ja.
Ja, men i alla fall, så att det är ganska mycket
om
som
du
går
tycker
ut på.
Om, jag hoppas du tycker om honom som jag tycker om Rebecca Ferguson.
Ja, det är ju tveksamt. Alltså,
man brukar ju skaffa så här, skaffa en pappa som tittar på dig som mannen tittar på Rebecca Ferguson.
Efter att hon var med i Nya Tider, vill påpeka.
Ja, ja, verkligen. Exakt.
Ja, nej, men så att då går det ut på dels kasta bollar till honom i vattnet och sen så också kasta bollar på honom på land. Och sen så går det ut på att höra honom prata om olika EA7-tröjor som han vill ha och att han vill att man ska skaffa en mus till datorn och spela Fortnite på datorn. Det hörde vi, i natt vill han inte somna utan han kom upp vid 10:30 när vi satt ute och la sig bredvid oss på en sån här solbädd med täcke och kudde och pratade maniskt om Fortnite och olika tankar och teorier kring det. Medan vi andra försökte sitta och dricka ett glas öl och spela lite kort eller någonting.
Ni var inte så intresserade av Fortnite?
Nej, inte just då var jag inte jätteintresserad.
Men... det påminner extremt mycket om mig. Ändå. Alltså att jag pratar om saker som folk skiter i. Alltså Moa fick ju ryta till mot mig. Hon bara, man, du pratar liksom bara om sport. 80% om sport som du utövar och 20% om sport som andra utövar. Jag fick ju värsta identitetskrisen, för det är väl sista en sån som jag ska prata om liksom. Men så visade det sig att det stämde. Jag pratade om olika typ löparprofiler och jag pratade om Strava segment och jag pratade om hur det kändes när jag cyklade runt i Forsa häromdagen och cyklade på väg 84 och blev påkörd av en långtradare. Sådana grejer. Och jag pratade om längdskidåkaren Johan Olsson. Alltså du vet, jag fick ju, jag undrar vem fan jag har blivit egentligen.
Men alltså, och fick jag vet. Rätt. Det är också roligt att du frågar om jag vet. Alltså jag vet, Manne, vad du pratar om. Att du pratar om 80% sport. Och olika...
Det är helt sjukt, jag är inte ens intresserad av sport. Fast jag är det då på något vis. På något konstigt vis.
Ja. Jag kommer ihåg i början när vi pratade litteratur. Minns du den tiden? Du och jag.
Ja, fan vad nice.
Ja, det var en härlig tid. Men i alla fall, det jag ska säga då är att så att mycket en del av dygnet går ut på att man sköter liksom det dagliga, logistiken. Och det är inte riktigt så att jag har träffat Li och har någon slags åsikt om hon är rätt för mig eller inte. Jag har liksom inte, känner inte att jag har... efter den här sommaren kan liksom fälla ett utlåtande kring huruvida vi ska fortsätta vara ett par eller inte. Alltså det känns som att det underlaget är alldeles för bristfälligt för att fatta ett sånt beslut.
Ja, det skulle vara väldigt oansvarigt att skilja sig då.
Ja, verkligen. Och därför tycker jag att det är märkligt att skilsmässan ökar på hösten. Men sen har jag kommit på att det som händer är ju att man efter den här sommaren, när man inte har umgåtts överhuvudtaget, sen kommer in i någon slags vardagslunk. När det ändå blir så här att man faktiskt möter varandra någon gång per dygn i köket eller någon är på väg till tvättstugan eller man liksom hinner utbyta några ord för att barnen faktiskt somnar i hyfsad tid för att de ska gå upp och gå till skolan. Och då hinner man prata lite på kvällen och så här. Och då märker man att vad fan är det här för människa som jag har gått hela sommaren bredvid utan att veta vem det är. Och så skiljer man sig.
Ja, men det kanske till och med så att man får panik, att man tror att det är en främling i ens hem.
Ja, ja.
Det är som att man ringer polisen. Man känner inte igen den där personen. Man tror att det är någon som våldsgästar.
Men sen då, men varför leder det till skilsmässa då? För att sen om polisen kommer och säger så här, nej, men det där är din fru. Då kanske man bara, nej men det går inte.
Ja, verkligen.
Jag känner inte henne. Vi kan ju inte vara gifta.
Fast jag tror det är lite könsskillnad där. Jag tror att många män reagerar och säger, wow, jag är en fru. Men jag tror att många kvinnor är bara, okej. Det var jag kanske inte så sugen på.
Är det därför som faktiskt kvinnor oftast är de som det här har jag inte styrkt med Anna Benny Karlsson eller någonting. Det här är någonting som jag bara har hört
att det är. Nej, men det är oftast kvinnor som vill skilja sig. Ja, ja. Nej, men så är det.
Ja, och är det då för att de då är lite mer så här okej, när de blir då förvånade över den här mannen som är hemma, medan mannen blir så här, fan vad nice, tuttar, egna tuttar att ta på.
Exakt, för kvinnor brukar inte tänka oftast att vad kul, det är en främling som jag är gift med. Utan bara, det känns ju inte så bra. Men män är mer så bara, life hack, jag har en fru fast jag inte ens vet vem det är. Bröst. Alltså grovt förenklat då. Såklart.
Ja. Fan, ska jag få slut på det här? Jag känner att jag kommer av mig lite grann. Ja, nej, men så det ska bli spännande nu att se när vi kommer hem till stan igen och vardagen börjar, vem det egentligen är gift med och om det är så att det är någonting jag vill fortsätta vara. Det ska bli intressant.
Det finns ju någon film som heter typ Sliding Doors.
Gwyneth Paltrow.
Ja, okej. Okay. Just det. Det handlar ju om att det är väldigt små marginaler i livet. Man kan... det finns olika scenarier hur ens liv skulle kunna gestalta sig. Gör man ett litet val åt ena hållet så blir det på ett sätt. Om man väljer lite annorlunda så blir det på ett helt annat sätt.
Den känns ju lite så här... efterhand så känns den lite så här gymnasial. För att använda begrepp som vi använder i podden. Den, att det, just det. Är, att när man kommer på vissa sådana sanningar om livet när man är 18 år och bara åh, tänk, allt skulle kunna ha varit annorlunda om jag inte hade.
Fan.
Sånt är inte lika spännande att tänka på.
Det kan bli ett gymnasialt segment då.
Härligt.
Men man älskar ju det gymnasiala ändå. Till exempel, det mest gymnasiala som jag vet, det är Ethan Hawke. Fan, vad man älskar Ethan Hawke.
Ja.
Den här filmen, du vet, när han tågluffar och sen så träffar han en tjej och så går de omkring i Paris.
Så de sen gjorde en remake på ju samma, typ 20
typ
år senare.
15 år, ja, något sånt, ja. Ja, precis. Otroliga filmer, extremt gymnasiala, men så där, det är härligt att bara helt bara doppa sig i det där stora och allvarstyngda utan att problematisera det.
För att det är också så här att allting ligger framför en. Det är som låten Befria Norden, heter den, va? Med Greg Fitzpatrick. Fionas pappa.
Aldrig talas om.
Vi ska inte fördjupa oss i den nu, men eftersom jag förstår att jag har väckt er nyfikenhet, den finns på Spotify, så ni kan söka på Befria Norden.
Greg Fitzpatrick.
Om ni undrar hur man stavar Fitzpatrick så kan ni söka på Fiona, för det är då hennes pappa.
Alltså min favoritskiva som börjar med Befria, det är ju Befria Södern, FNL.
Ja, men det här är ju en parafras på den, eftersom han, det här är som en novell. Den handlar om, Greg Fitzpatrick är ju en amerikansk FNL, vad säger jag, amerikansk Vietnamdesertör som kom till Sverige i slutet på 60-talet, född 1945, och sen spelat med Samlas mammas manna och spelat med Mikael Wiehe och olika sådana här, liksom var en del av progrörelsen. Och sen så gjorde han en soloplatta i slutet på 70-talet, trots att han hade otroligt rudimentär svenska, men han gör olika covers och egna låtar på svenska, och han sjunger en väldigt sån här, när du vet, sån svenska. Och i den här Befria Norden så är det ju att han vaknar en morgon efter en fest och ska åka till Kungsträdgården och spela med orkestern, och då spelar de ju Befria Södern som gör FNL-låten. Den har ju den klassiska raden, att han går hem med en tjej och hon ville ta en dusch, hon hade barning och schampo och rött hår på fitta.
Ja,
det känner jag igen. Då får man en dag i en FNL-killes vardag i början av 70-talet i Stockholm. Det är en jättefin och häftig låt som jag nu har sålt in, tycker jag.
Ja, bra tips.
Den kan man lyssna på efter man har kollat på Ethan Hawke.
Och det var kvällen när vi satt i köket och snackade klasskamp och folkets kultur och vem som skulle diska.
Det är så här att precis i början av 2005, januari 2005, direkt efter tsunamin, så åkte jag från Thailand till Phnom Penh, Kambodjas huvudstad. Och där mötte jag märkliga män som såg oerhört amerikanska ut, som gick omkring med förgyllda käppar och grills och olika gängtatueringar och bandanas, samtidigt som de hade liksom Kambodja-anstrukna utseenden.
Just det.
Och de pratade liksom en väldigt grov amerikanska och var kontaktsökande, ville hänga med mig och spela biljard och så här, vilket var märkligt, för man förstod ju att så här, om jag hade träffat de här männen i USA så hade de varit väldigt ointresserade av mig. Eller mer intresserade av att typ skjuta mig i någon gänguppgörelse eller någonting. Men här ville de bara umgås och spela biljard. Och det visade sig då att det här var unga män som hade levt hela sina liv i USA. Deras föräldrar hade flytt från röda kamererna, Pol Pot. Och sen så hade de kommit till USA där föräldrarna inte hade förstått kanske pappersexercisen som man skulle ägna sig åt för att bli amerikansk medborgare. Som hade bott i USA då. Alltså de här unga männen hade kanske varit i 1, 2, 3 års ålder när de hade kommit till USA. Växt upp som amerikaner. Aldrig lärt sig någon kambodjanska. Och sen när de var i dryga 20-årsåldern så hade George W. Bush bestämt att de skulle deporteras till Kambodja. Så de hade kommit till ett land som de liksom inte hade någon koll på överhuvudtaget. Och som var väldigt märkligt och exotiskt för dem. Ja. En av de här gangstrarna, de hade varit med vet, i Bloods och Crips och sådär. En av dem sa att hans största oro, andra oro är kanske viktigare och större saker, men en som jag pratade med, hans största oro var att de inte skulle, att tjejerna i Kambodja inte skulle ha någon booty. Men sen så blev han, för han tänkte så att asiatiska tjejer har inte det. Men sen så sa han att han blev otroligt glatt och överraskad när han såg att typ alla har booty, för att de bär liksom tunga vattenspannar från tidig ålder och bygger upp en rejäl rumpa.
Det här är ju inget argument man hör så ofta, alltså när man pratar om såna här deportering av illegala invandrare i USA. Nej. Främst. Jag tänker nu på tapeten med de här mexikanska familjerna som har satts i fångläger och sådana. Det är ju sällan att det tas upp, att det är, men hur ska vi göra med the booty on the other side? Intressant. Vad spännande att du har träffat dem där på riktigt. Det har jag faktiskt aldrig hört. För jag har ju någon gång sett någon brottstycke, någon dokumentär om dem där på SVT. Jag kommer ihåg. Om de där gangsterna. Och det är otroligt fascinerande.
Men jag kan säga så här att om man går omkring i Phnom Penhs gator i natten så lägger man garanterat märke till de här männen.
Såklart. Men vad har de för status i Kambodja? Alltså, vad gör de? Fortsätter de sin gangstertillvaro där? Eller liksom, vad gör de för någonting?
Alltså det är ju väldigt olika. Det är många som fortsätter gangsterlivet. Det var en som jag träffade som sa att det ändå var väldigt så här, att han hade varit orolig, men det hade visat sig vara väldigt bra i Kambodja, för att det är otroligt enkelt att hastla och att man aldrig är mer än ett telefonsamtal från friheten om man hamnar i förvar liksom.
Ja.
Men så finns det ju folk som har jättestora problem, som får verkligen hanka sig fram. Alltså om man kan få pengar från USA så kan man ju leva ett ganska gott liv i Kambodja, eftersom folk tjänar ungefär $1 per dag där.
Just det.
Man behöver inte ha jätterika vänner i USA för att klara sig ganska bra i Kambodja. Men så finns det de som inte har något och som inte får några pengar. Och de får ju ett fruktansvärt liv när de plötsligt ska då kanske antingen försöka begå brott och tjäna pengar, eller då jobba som liksom diskare och tjäna $1 per dag.
Men hur pass solidariska är Bloods and Crips? Alltså i, liksom skickar de pengar till sina stackars deporterade kamrater, asiatiska kamrater?
Det vet jag faktiskt inte, men sen är det så att de kambodjanska gangstrarna är ju väldigt illa sedda i Kambodja. Alltså de ses ju inte som superstabila människor. Och så är det väldigt vanligt med grovt missbruk och att man råkar ut för psykiska problem när man deporteras till ett land som man inte har någon relation till egentligen.
Du menar att det finns större problem än det här med tjejernas storlek på rumpan?
Ja, trots att han benämnde det som att det hade varit det största problemet, så verkar det finnas faktiskt ännu större grejer.
Okej.
Men det som hände när jag var där då, alltså jag levde ju, det var inte så länge, det var någon vecka som jag levde Kambodja-livet, som gick ut på att man hängde på Foreign Correspondents Club, som var så här klassiskt, väldigt kolonial ställe, otroligt lyxigt vid floden, där man hängde med så här Sydostasien-korrespondenter som hade varit där liksom i 30-40 år, som diskuterade politik med whiskyanstrukna röster så där. Och sen så gick man på en klubb som hette Heart of Darkness, vilket ju lät smaklöst namn i sammanhanget så här. Och sen så
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Blir man erbjuden att köpa Jabba, metamfetaminet som finns där som är inte så bra att ta liksom, faktiskt alls.
Nej, nu kan jag tänka mig.
Nej. Och jag, det växte fram en idé, och sen så spelade man biljard med de här gangstrarna, med gangstrar och barflickor liksom. Det var väl det jag sysslade med. Och sen så drack jag fruktansvärt mycket alkohol. Och sen hade man en motorboy. Motorboy, det är de som taxichaufförer, fast alltså motorcykelchaufförer. De har en så här baseballcaps som man ska känna igen dem, och sen har de en så kör de omkring med en Vespa, och sen när man frågar vad det kostade så säger de alltid up to user. För de vet att man kommer föreslå ungefär 100 gånger mer än vad de själva skulle våga föreslå. Jag hade någon motorboy typ så här flera dagar som bara, jag lyckades pressa ut vad han ville ha, och det var typ så här $5-10 för några dagar. Jag dricksade ganska rundligt. Men när jag åkte därifrån så insåg jag vad jag var tvungen att göra. Att jag var tvungen att flytta till Phnom Penh och skriva boken om de här deporterade männen.
Ja.
Och de som jag berättade, och det, jag tror det var så här, du vet, jag brukar ju inte vara så här särskilt hemlighetsfull med mina planer. Utan jag sa, det var ju liksom ett fullbordat faktum. Jag sa ju till min omgivning, nu ska jag åka till Phnom Penh och skriva boken om amerikanska gangsters.
Du har ju gjort några sådana här grejer förut ju också. Det här med modellandet kommer jag ihåg.
Ja, det var väl att jag skulle bli porrstjärna i Japan då.
Ja, det var det du skulle, att du skulle bli porrstjärna i Japan, just det.
Ja, då, precis. Jag ställde mina vänner inför fullbordat faktum. En del var ju såhär, gud, vad kul, grattis. Det kommer passa dig så himla bra att vara porrstjärna i Japan. Andra tyckte att det var en konstig idé. Och så var det väl också med amerikanska gangsters. Så att folk tyckte ju liksom att det låter som det finns en historia där. Men de flesta som kände mig insåg att jag skulle bli fullkomligt nerdekad väldigt snabbt. Och att det skulle vara potentiellt livsfarligt för mig.
Ja.
Och eftersom jag aldrig...
Och det var väl kanske några som också tänkte att det kommer nog inte bli någonting av det där, i alla fall.
Ja, det kan man tänka sig, att det var en och annan som anade att det kanske inte skulle bli så mycket av det. Därför är jag väldigt, väldigt glad att det finns såna som Cyril Hellman.
Ja.
Känner du till honom, journalisten?
Ja, alltså han har ju, eller är det, jag visste inte ens om det var en man eller en kvinna. Det slår mig nu.
Det är en man, han har skrivit en massa böcker, han är fruktansvärt produktiv. Alltså jag har inte läst jättemycket av dem och tänkt på att det är han som... Jo, eller snarare så här, jag har nog läst jättemycket av Cyril Hellman utan att tänka på att jag läser någonting av Cyril Hellman. Jag har inte läst hans böcker, men det har varit svårt att liksom undgå att läsa saker av honom eftersom han har skrivit massa essäer liksom i svenskan och i DN. Och sen har han varit redaktör för Rockmagasinet som jag läste flitigt förut, och för Situation Stockholm och sådär. Sen har funnits lite överallt.
Det är ett bra namn.
För några år sedan, ja, verkligen. Sjukt bra namn. Men sen för några år sedan, och det har jag missat, jag har väl inte missat det, men jag har förträngt det. Jo, jag har hört talas om det tidigare, att Cyril har träffat de här gangstrarna som jag också hängde med.
Ja.
Jag minns att alltså för liksom bara något år efter att jag träffade dem så hörde jag talas om det. Han skrev något reportage i typ Rodeo eller någonting om det, och det kändes så här att jag ville inte ens läsa det, för det kändes som att så fel att han hade träffat mina gangstrar liksom, om du förstår.
Ja, ja, verkligen.
Men nu är det väldigt långt borta, så nu läser jag Mitt mörka hjärta, som är en bok som kom för några år sedan som handlar om när han hängde med de här gangstrarna och kom ungefär 1 miljard gånger närmare dem än vad jag gjorde. Och han, dessutom så han träffade dem första gången oktober 2004, det vill säga 3 månader innan jag träffade dem.
Hmm.
Så, och sen så åkte han dit jättemånga gånger. Och tror du att han dekade ner sig då?
Nej.
Jo, något så ända inåt helvete.
Ja, han gjorde det.
Ja, eller han var redan väldigt nersupen och nerknarkad när han åkte till Kambodja. Men det var Kambodjaresan som liksom var spiken i kistan. Han vaknade upp på natten och skrek av ångest och förtvivlan och hallucinationer. Och liksom levlade sitt missbruk och hamnade på botten samtidigt som han umgicks med de här amerikanska gangstrarna. Och han blev jättegod vän med en gangster som hette Hawaii, för att han var från Hawaii, som sa liksom att Cyril, jag tycker verkligen om dig, men du är verkligen en missbrukare.
Ja.
Och Cyril bara, ja, så är det nog. Och det, här har vi väl, och sen så handlar boken handlar då dels om Cyrils Kambodjaresor, men också om hur han sen försökte bli nykter.
Ja, okej.
Och det var liksom jobbigare att försöka bli nykter än att åka till Kambodja och hänga med gangstrarna. Så att, alltså det här är ju verkligen sliding doors. Cyril Hellman har skrivit, skillnaden är så här ändå, att Cyril Hellman, han är ju på riktigt en skribent som får saker gjorda. Han kan vara sådär neddekad och ändå gör intervjuer och trycker på en bandspelare och skriver en väldigt intressant bok. Det han beskriver är ju liksom mitt liv om jag hade varit lite mer välfungerande. Alltså jag tror att det som jag hade fått uppleva är ju det här vakna och skrika i natten och vara totalt neddekad. Men kanske inte att lyckas sätta på en bandspel eller skriva ut text eller skriva fängslande reportage och sådär.
Men det är ju också intressant, för att då blir det ju så här, vem är mest välfungerande? För du, trots eller tack vare att du inte är lika välfungerande som Cyril Hellman, slapp ju då att utsätta dig själv för den kambodjanska frestelsen.
Ja.
Förstår du hur jag tänker?
Ja, ja, men jag kanske då, jag var ju yngre också, så jag hade väl inte kommit lika långt i mitt missbruk som Cyril Hellman hade gjort. Och därför så kunde jag liksom sätta stopp. Och det var ju inte så långt efter min resa som jag slutade med alkohol och droger. Det var liksom kanske tre år senare eller något sånt där.
Jag skulle gärna vilja dra paralleller mellan dig och Hasse Ekman, filmregissören.
Ja.
Ingmar Bergman och han hade ju någon slags, alltså var ju lite kamp där på 50-talet med filmer och så vidare. Men då kan man säga i slutändan var väl så här att den största konstnären som blir mest ihågkommen är väl Ingmar Bergman. Men jag tror Hasse Ekman hade ett jävligt mycket göttigare liv. För han emigrerade, han flyttade, blev ju utlandssvensk och pensionerade sig från filmen i början på 60-talet och bodde sedan i Spanien de sista 40 åren av sitt liv och kom hem och gjorde en och annan revy med Povel Ramel lite då och då. Och jag tror att han levde, han hade ju inte lika mycket problem med ångest och demoner på nätterna och framstod ju inte som ett svin på samma sätt som Ingmar Bergman, som hade någon hushållerska som han körde med som bara skulle göra osaltade färs, vad heter det, sådana kallfärsbullar för att han hade ont i magen och betedde sig som ett as. Hasse Ekman verkade ju mer vara en leva det goda livet i Spanien och äta, dricka gott vin och vara en trevlig människa.
Och man kan jag säga så att jag gjorde rätt som, alltså att man ska vara jag men läsa Cyril Hellman.
Ja, jag tror att båda behövs.
Man ska inte vara liksom Cyril Hellman och läsa Manne Forsberg, utan man ska vara Manne Forsberg och läsa Cyril Hellman. Jag har gjort helt rätt där.
Det tror jag är vägen till det goda livet.
Ja.
Som Steffo
Törnqvist. Ja, men jag är otroligt glad att man kan göra så, och jag tycker verkligen, alltså jag kräver att ni läser den här Cyril Hellman-boken, Mitt mörka hjärta.
Som är alltså egentligen är skriven av ett parallellt du.
Ja, så är det ju, precis.
Ja.
Läs den. Det är som ett bonusavsnitt i Pappapodden kan man ju då säga.
Ja, just det.
På något vis.
En del, ytterligare ett avsnitt av den delen av podden när jag pratar om att det är häftigt med barn för att de får en att utsätta sig för saker som man inte skulle utsätta sig för annars. Jag har ju tidigare pratat om, tror jag i alla fall tänkt på ganska mycket, att man får träffa människor som man aldrig skulle ha träffat annars. Alltså man...
Verkligen.
Man stöts och blöts med folk som man inte har speciellt mycket gemensamt med, förutom det faktum att man har barn som är i samma ålder.
Det här var ju... klassisk grej också, det är det här när lilla mannen ville att du skulle ragga på 12-13-åriga tjejer på Gotlandsbåten.
Exakt.
Det är ju någonting som du inte gör till vardags. Får man hoppas.
Fan, det här har jag glömt bort. Åh, gud, det var ju många år sedan nu.
Ja, det var kanske.
Ja, det var ju, ja. Verkligen. Jag hade inte heller vetat...
En jobbig grej som jag får göra hela tiden är att vi Iris tycker att jag har en del bra berättelser.
Jaha.
Så kan vi stå liksom, jag pratar med några människor, typ här, min faster Britt eller någonting, så säger Iris, ja men berätta det där nu. Och så okay. Säger nej men det ska jag inte berätta. Men då kommer ju då Britt eller den jag nu träffar säga, jo men berätta det som Iris säger att du ska berätta. Och det kan ju vara då helt, helt olämpliga berättelser.
Men till exempel?
Konstiga. Vi... Ja men till exempel om missbrukaren som hade bajs på byxan, alltså vet, vad som helst.
Okej. Okay.
Som inte passar, men som Iris känner, hon har ju liksom näsa ändå för bra berättelser, fast hon inte kanske näsa för vilka sammanhang man ska dra de här berättelserna i.
Just det.
Eller det kan vara också så här, alltså hon gillar ju då, nu blir det lite bajstema här, men hon gillar ju också så här mina bajsa på mig berättelser. Hon älskar den här när jag tog en löptur på Gilitrauangan och bajsade på grunt vatten under löpturen.
Ja, just det. Så den får du dra.
Sådär. Ja, sånt där kan jag ju få dra liksom för min faster då som jag inte har träffat på länge.
Ja, och det skulle du inte få, och det är ju en sak som inte skulle hänt dig om du inte hade barn.
Nej, verkligen.
Att du stod där med faster, sa du Britt eller var det jag som
Britt.
Drömde det?
Ja,
nej, och berättade om den här bajshistorien. Nu kanske inte det är någonting som du vinner så mycket på, men det finns ju vissa grejer, till exempel det här som jag beskrev, mötet med andra människor, att man tvingas att konfrontera människor som man kanske annars inte överhuvudtaget hade orkat bry sig om att samtala med, men att man då bara för att man har barn av i samma ålder så sitter man där helt plötsligt på något kalas eller föräldramöte eller vad det är, och så pratar man med någon som har helt andra förutsättningar och vad heter det? Ja, du förstår vad jag menar.
Mm.
Jag tappar orden här, får jag fasi. Helt andra erfarenheter är det jag försöker säga än en själv, och som gör att man på något sätt berikar sig. Nu, det som hänt senast var att vi var på Gröna Lund, och minnesgoda lyssnare vet ju att förra året var ju då var ju man alltså en penna ifrån att få åka allting, alltså vara 1,40, för när han stod under den där pinnen så var det en blyertspenna som de höll emellan, så att det var liksom luft emellan honom och pinnen, vilket gjorde att han inte fick åka de saker som är 1,40. I år var det ju, klarade han med god marginal, vilket då öppnade upp en ny låda i mitt liv.
Alltså, men då, över 1,40, det är den högsta
precis,
gränsen,
då kan han åka allt.
Insane.
Ja, visst.
Och sen Eclipse, nej vänta, vad heter
den? Den får man åka. Eclipse får man ju åka, den får ju, har ju du åkt med Iris, har du inte det? Eller har jag
drömt? Jo, just, jag vet bara inte vad de heter, för jag tänker de värsta som finns på Gröna Lund är ju Insane.
Ja.
Som är berg- och dalbana som, där liksom kapseln som man sitter i roterar i sin egen
Whiplash
axel.
Whiplash kan jag göra
för. Whiplash kan jag tänka mig. Och sen så finns ju också en fritt fall som tiltar helt, vad heter den då?
Ja, den heter Tilt. Nej, den heter, vad heter det... vad heter han som flög nära solen och smälte vingarna?
Icarus.
Icarus, exakt.
Ja, det är väl de två värsta som finns på Gröna Lund nu. Ja.
Och då ska jag göra besviken med en gång att ingen av dessa har jag ännu åkt.
Vad fan?
Ja, men, och det har inte med mig att göra, utan det har ju, eftersom jag gör det som mannen vill göra. Men han vill inte åka Insane, han vill inte åka Icarus. Och jag kan säga så här, jag pressade inte honom att åka dem.
Nej, det är rimligt.
Ja, det är rimligt. Men däremot så, jag har ju aldrig åkt fritt fall i hela mitt liv.
Har du inte?
Men nu har jag gjort det. Men nu har jag ju åkt fritt fall.
Ja.
För den kom ju, den fanns ju inte när vi var barn. Utan den kom ju när vi var typ tonåringar eller någonting. Och då var det inte aktuellt för mig att åka de där. Jag tyckte inte att det var kul längre då. Men nu åkte jag ju fritt fall. Och det är ju... Alltså, det är ju dödsångest alltså. Det är ju såna här, du vet, när man... såna här klassiska mardrömmar när man liksom vaknar till med ett ryck precis när man somnar och tror att man faller. Alltså den här, det är ju en riktig dödsångest.
Men det är också fortare än man tänker sig att ett fritt fall ska vara.
Ja, men det är för att det är så kort.
I de här mardrömmarna så tänker man ju säga att det går lite långsammare ändå. Det går ju väldigt, väldigt, väldigt fort.
Men det är för att man är så nära marken. Jag tror ett fritt fall, om man ser man hoppar ut från 10 000 meters höjd, då är det ju, upplever man det då så långsammare eftersom man bara faller fritt i flera minuter.
Just det.
Innan det blir de där sista 80 meter.
Ja, men sist jag åkte fritt fall så minns jag tydligt, alltså Sara brukar ju liksom dela upp oss att hon kanske går iväg och åker något och sen går jag iväg och åker något, för att Iris har ju ännu inte längden inne för fritt fall.
Men då du åker den själv då?
Ja visst, det gör jag. lite motvilligt. Men jag tänker man passa på när man är där. Nej, inte motvilligt. Utan jag åker bara, helt enkelt.
Det är och ju det är imponerande.
Ja, men det är ju läskigt alltså. Men då sitter man där och sen så, då satt jag bredvid några främlingar och då skrek jag när vi kom fram. Vilket ju inte är riktigt okej okay, att vara ensam man som skriker när man kommer ner. Och då var ju ett skrik inte av fartglädje utan av liksom lättnad över att man hade överlevt mer. Så vi åkte ner, jag satt helt samvitt och sen bara "Wah!" skrek jag och de tittade på mig och tyckte det var väldigt, väldigt märkligt.
Ja, men jag gjorde en liknande grej. För jag skrek ju sådana bara när vi ramlade ner så att säga. Men jag satt bredvid en finlandssvensk kille, vet jag eftersom vi pratade i kön, som var väldigt van att åka fritt fall, märkte man. För man blir ju avtrubbad, ska man ju säga. Alltså, det är ju konstigt, men när man har åkt den några gånger och så här, då blir man ju inte alls lika rädd längre. Och det blir inte alls lika mycket ångest. För sen åkte jag den här, heter den katapult, som är lite liknande fritt fall, fast istället för att åka upp långsamt så skjuts man upp. Och sen stannar man där upp och sen så åker man ner och så där.
Den är ju mycket värre, för den är ju oberäknelig.
Ja, men den, då tyckte jag bara, då var jag liksom, då skrattade jag bara och liksom jag och mannen pratade med varandra och då var jag ju helt i en helt annan. Och sen så åka den här Jetline Bergedalbanan, den älskade mannen, så att då fick vi liksom hålla på att springa fram och tillbaka, så det var ingen kö. Så att vi bara åkte en gång efter gång efter gång, men till slut så var jag tvungen att pausa, fick jag åka själv för jag höll på riktigt på att kräkas. Men det
men
som
för
är
mig handlar det mycket om, jag ska bara säga att för mig handlar det mycket om självövervinnelse. Det är väl därför jag åker grejer, för att jag har varit så vansinnigt rädd för sina saker. När jag var 6 år så åkte mamma och jag till Gröna Lund, bara hon och jag, vilket var stort. Och så åkte jag Nyckelpigan och storgrät, för jag tyckte det var så jävla läskigt. Och mamma blev väldigt bekymrad så här. Hon var, men mamma, du är liksom 6 år och det här är Nyckelpigan. Men jag tyckte det var hemskt alltså. Jag tyckte det var så läskigt och fort och brant och jävligt. Så att nu försöker jag väl liksom vinna
det
över
mig själv. Alltså, det är synd att psykoanalys är så off när det gäller liksom mode med sånt där. För att det, men det känns som att du skulle vara en dröm. Alltså. För det känns som att hela ditt liv är en kompensation för din barndom på något sätt.
Ja, så är det ju.
Och de här olika faserna, anala fasen, orala fasen och allting. Jag tror det skulle vara guld. Men det som jag tycker ju precis som du, att det är härligt att utsätta sig för de här sakerna. För att Li, hon vill ju inte. Alltså hon säger så här, nej jag tänker inte göra det. Alltså kategoriskt bara vägrar. Och då steppar jag ju upp och så liksom så här, men vi gör det tillsammans man. Det blir liksom kul, du och jag gör någonting ihop. Och så blir det ju en dubbel känsla av att man gör någonting ihop. Men sen också att jag utsätter mig för någonting som jag inte skulle ha utsatt mig för om jag inte hade honom. För till skillnad från dig så har inte jag någon sån här inre drivkraft på det sättet att jag utsätter mig för grejer. Utan med lite påtryckning utifrån så gör jag det ju. Och då blir jag ju väldigt nöjd efteråt så att säga. När man då hamnar utanför sin comfort zone. För att är det någonting som är utanför min comfort zone så är det att sitta 80 meter upp i luften och vänta på att falla ner handlöst till marken. Det är inte, jag är mer kärlekstunneln faktiskt, om jag ska vara.
Och den är jävla fin alltså.
Det var ju väldigt roligt, för apropå Gröna Lund, om man ska fortsätta prata om det, vilket man ju ska eftersom det är jag som bestämmer. Det är ju faktiskt 50% av podcasten är min, visst. Trots allt. Jojo ville åka blå tåget.
Den är för läskig.
Och jag var så här, tyckte liksom, nej men det är spöktåget, alltså det du vet inte riktigt vad du, jag tycker inte du ska åka det för att det kommer vara läskigt liksom. Men sen så gick jag iväg och skulle ta, de har ju såna små goda munkar med hål i och en liten espresso, gick jag iväg och skulle köpa. Och sen så, då var det lång kö där, sen när jag kom tillbaka, då möttes jag av liksom en traumatiserad Jojo och Li. För att hon hade ju bara, ja men det är klart vi ska åka den. Men han hade ju såklart inte alls fattat vad det var han gav sig in på.
Nej, det är ju skit, den är skitläskig.
Ja, och nu är det ju värre, för att nu är det ju också en fysisk sensation så tillvida att den vagnen håller på och skakar och det liksom kommer grejer på ryggen från vagnen som tar på en och sådär. Så att det var ju, ja, han fick ju sitt, ja, han fick ett litet trauma. Det är ju bra, för det blir minnesvärt, det har vi konstaterat tidigare. En annan grej som jag utsatte mig för, som jag inte rekommenderar andra, det var ju att jag då när Jojo var så där ledsen över det här med spöktåget och allting, så, och att han inte fick åka de här radiobilarna, små radiobilarna, för att han var för kort, så åkte vi de här kaffekopparna. Och det är ju, det kan ju förstöra en eftermiddag alltså, för att det snurrar så mycket i huvudet efteråt. Men det gjorde jag för hans skull.
Ja, de brukar ju åka ungefär 100 gånger som det är Ruts absoluta favorit.
Du är galen alltså.
Men det är ju taskigt, jag ska säga, det är taskigt överhuvudtaget att ta Joel till Gröna Lund, eller kanske smart att ge honom olika trauman, eftersom han är väl ungefär 20 cm kortare än mannen var i samma ålder.
Ja, men det vet han inte om.
Nej, men det vill säga han kommer ju vara då jättegammal när han kommer upp i en eftertraktade 1,40-gränsen då.
Ja, han kommer ju vara, men
jag
tror
också
det...
har liksom kompisar som har åkt länge.
Ja.
Så att han ger honom trauman så att han håller sig där borta från det.
Ja, ja, du menar så, ja, att han inte vill
åka. Ja, men det skulle vara bra om han var som jag, som tycker att nyckelpigan är jätteläskig och som helst slipper Gröna Lund ju.
Ja, det är sant.
För annars kan det bli problematiskt i framtiden, tänker jag.
Eller så visar man honom inte bara den där sidan, den andra sidan, trapporna, att han bara är där. Han tror att Gröna Lund är nyckelpigan och tåget och bara den sidan. Och att du, liksom, på andra sidan trappan, vad finns det där? Nej, ingenting, det är bara en garderob.
Ja, det
Var det pappa och manne? Nej, men de skulle bara hämta någonting i garderoben, de kommer snart. Ja. Ja, men det är härligt i alla fall, eller hur? Att ha barn och utsätta sig för saker, hamna i situationer som man inte hade räknat med att man skulle hamna i, så där för en 8-9 år sedan, innan hela det här äventyret som föräldraskapet kallas började.
Ja, så är det. Men det är också, förlåt, en annan smart grej är ju att ha en fru, tycker jag. För att mycket av det här med att jag åker saker, det handlar om att imponera på Sara. För hon vill ju åka allt, hon åker ju insane och sånt där också.
Okej.
Fast vi inte har några barn som gör det. Så att jag vill ju mycket vara cool inför henne.
Ja, men ni har ju det där kukmätargrejen att ni ska hålla på och hoppa längst och sådär. Min och Lis relation, jag känner ju inte henne i och för sig, så jag vet inte riktigt vad den bygger på.
Nej.
Jag får väl återkomma i höst med det.
Ja, det blir jättespännande att höra.
Men och vi återkommer på torsdag.
Ja, verkligen, det gör vi. Föräldraskapets avgörande ögonblick i vår sommarserie.
Du satte
namnet. 10 minuters avsnitt om liksom, vi blixtbelyser ett ögonblick som var avgörande helt enkelt.
Ja, vi har hittills pratat om att Jojo höll på att dö under förlossningen, och sen så i första avsnittet så pratade du om, ja, vad pratade du om? Förlåt, här får vi klippa.
Ska jag fylla i där?
Jag fick hjärnsläpp. Jag började tänka på Rut på stranden, men det var inte.
Förlåt,
det var inget
jag trodde du hade den. Jag pratade om den galopperande könsrollsfejlen som jag gjorde mig skyldig till i början.
Just
av...
det.
Föräldraskapen, när jag först var på med amningsnappen där för att jag ville vara delaktig i allt, och sen så märkte jag att jag inte behövde, så zoomade ut mer och mer och mer och mer och mer, och till slut nästan försvann.
Och det här kan man ju med lätthet lyssna på från början. Det är 10 minuters avsnitt, så att man kan börja med mannens könsrollsfails och sen går jag vidare med avsnitt 2.
Gör som han säger. Tack för idag, ni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.